Vi har under en tid ägnat oss åt att gå igenom Johannes evangeliet och vi har kommit fram till Johannes 3 där Jesus har ett samtal med Nikodemus. Och jag vill börja med att säga att vi behöver akta oss för hur vi läser våran bibel. Har du tänkt på det någon gång? För när vi läser våran bibel så kan vi ha glasögon på oss som gör att vi tappar bort vad det egentligen står och vad det egentligen är vi läser. Den här texten är en sån där som liksom man kan nästan bläddra förbi och säga, ja men den där har jag läst så många gånger, jag vet vad det där betyder. Det är född på nytt och det är anden, vinden och ja, precis, jag kan det där. Men då tappar vi någonting centralt. För att om vi inte kan förstå vad Jesus egentligen sa till Nikodemus och vad det var egentligen Nikodemus hörde, så tappar vi någonting av vad texten vill säga till oss. Det kan bli så där så att vi har liksom kyrkfärgade glasögon, nästan som ett kyrkfönster i glasögonglasen, där vi liksom vet vad de här sakerna betyder. Jag har hört den här predikan så många gånger. Jag vet precis vad det är, vad det betyder. Han pratar om att bli född på nytt. Ja, men det är ju när man har tagit emot andedopet och talar i tungor. Och är man född på nytt och lever det nya livet i Kristus? Halleluja. Ja, det stämmer. Men det var inte det Jesus sa till Nikodemus. Det var inte det Nikodemus hörde. Och framförallt så var det inte poängen med vad Jesus faktiskt sa. Vi ska läsa texten och så får du försöka att ta av dig kyrkoglasögonen om du har dem på dig. Får du försöka, du behöver inte ta av dina fysiska glasögon om du har svårt att läsa, för jag kan inte heller läsa utan dem. Men då står det så här att bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: hur kan det gå till? Och Jesus svarade: du är Israels lärare, förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen, vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. När du läser din bibel så läser du en historia. Från första Mosebok hela vägen till Uppenbarelseboken så läser du en historia. Det är en berättelse. Om du bara liksom gör små nedhopp i Bibeln och plockar ut saker och säger: född på nytt, jättebra, halleluja, det vill jag vara. och så liksom missar berättelsen, så missar du vad Gud vill säga med sin historia. Berättelsen som Gud berättar, den är historien om en kung och hans folk. Genom hela historien, genom hela bibelberättelsen, både gamla och nya förbundet, så är det en kung och ett folk, Guds folk och Gud som konungen. Det är därför som Jesus här talar om Guds rike. När han pratar om Guds rike så menar han inte den här, ni vet, har ni sett Simpsons någon gång när de visar någonting om Gud så där, så är det liksom en karikatyr. Man sitter, det är något moln och någon grind och så liksom sitter folk på ett moln där och pratar med en gammal gubbe med gloria på huvudet. Så. Det är inte himmelriket i den bemärkelsen som Jesus pratar om. Utan han menar Guds kungadömes inflytande. Hans rike, hans makt att härska. Bibeln är en historia om en kung och ett folk. Och vi kan läsa den här historien med de där kyrkoglasögonen på och tycka oss liksom veta allt. Ja, men vi vet ju hur det där är. Vi vet ju vad det där handlar om och så. Men utmaningen för oss är att återberätta den här historien rätt men också relevant för varje ny tid. För det vi har att göra idag som Jesu Kristi församling, det är att fortsätta berätta den berättelsen. Det är samma historia idag. Det är fortfarande berättelsen om en kung och hans folk. Och det är vad Jesus vill säga till Nikodemus. Nikodemus kommer egentligen inte till Jesus med en fråga. Han kommer med ett påstående. Han säger: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Det är ingen fråga, det är bara ett konstaterande. Jag ser i dig, Jesus, att Gud är med dig. Jag vet att Gud på något sätt har sänt dig, för du gör sådana tecken. När Nikodemus säger tecken så menar han de underverk som Jesus gjorde när han gick runt och helade människor. När han gick runt och delade ut mat till tusentals med en liten pojkes lunch. När han gjorde saker som människor inte kan göra på ett sätt som bara Gud kan. Det hade Nikodemus sett och förstått. Och han kommer till Jesus och säger: jag förstår att med dig är någonting speciellt. Och då är det anmärkningsvärt vad det är Jesus väljer att säga till Nikodemus. Det är inte bara slumpmässigt varför han säger det han säger. Det första som vi kan konstatera i den här historien är att Johannes som skriver, han berättar att Nikodemus var bland fariseerna. Det är också sådana här kyrkoord som vi kan liksom, ja men de vet vi ju vilka de var. Eller hur? Du har en bild när jag säger fariseerna så vet du ungefär. Om du har varit i kyrkan lite en stund så där så vet man ungefär. Ja men det var de där som var liksom hårda och lagiska och de som är skurken i historien och de som Jesus bråkade med och sådär, som Jesus fördömde ut och tyckte att de var fel. Och så ska man inte vara, man ska inte vara som fariseerna. Eller hur? Är den bilden? Ja. Den är inte rätt. Nej. Den är inte rätt därför att fariseerna inte automatiskt en skurk i berättelsen om Guds kungadöme, om kungen och hans folk. De var ärligt troende israeliter som väntade på Guds rike. Men de var helt fel ute i förståelsen av vad det innebar. Deras iver gick ut på att för att Guds rike ska kunna bryta fram i den här världen så har Israel, som är Guds folk, de har en uppgift och det är att hålla Torah, lagen. Vi har blivit kallade in i ett förbund med Gud. Det var deras bild och det var ju sant. För att ni kommer ihåg historien, om du har läst din bibel eller liksom sett på filmen Prinsen av Egypten, så kommer du ihåg uttåget ur Egypten. Det är liksom den stora historien i Israels bakgrund, deras defining moment, deras liksom definition som folk. När deras Gud Yahweh, griper in i historien på ett påtagligt sätt. För folket ut ur fångenskapen i Egypten, genom Röda havet, ut i öknen, till Sina i berg. Och där ger han dem budorden. Han ger dem lagen och han upprättar ett förbund med dem. Och säger att jag ska vara eran Gud, ni ska vara mitt folk. Det är liksom höjdpunkten i deras del i historien om kungen och hans folk. Gud ska vara deras kung, deras Gud, deras ledare. Och de ska vara hans folk, hans egendomsfolk. Och syftet med förbundet var att upprätta en mall för hur människor ska kunna möta Gud. Syftet med förbundet i öknen var ju att Gud skulle kunna bo mitt ibland dem i tältet, i tabernaklet. Guds härlighet var där mitt ibland Israel. Och allt det där har gått förlorat. På Jesu tid finns det ett tempel i Jerusalem som är tomt. Jag vet inte om du har, hur mycket bibel du har läst. Men om du liksom har varit med i historien så vet du att Israel, de traskade runt i öknen med det här tältet i många, många år. För att de ville inte tro på Gud när Gud sa att ni kan nu gå in i löfteslandet och ta det i besittning. De var rädda. Så de agerade i otro och ville inte gå in i landet. Då sa Gud, då får ni vandra runt här i öknen i 40 år tills nästa generation har växt upp. Så ska jag föra dem in i löfteslandet. De kom in, de tog landet i besittning och så småningom kommer vi till kung David. Som smörjs till kung över Israel. Och som befäster Jerusalem som huvudstad. Och David får en vision av att bygga ett tempel åt Gud, ett hus där Gud kan bo så att han slipper bo i tält. David tycker inte det är okej för Gud att fortsätta tälta utan han vill bygga ett riktigt hus åt Gud. Och då säger Gud att ja, du får inte bygga något tempel åt mig för du har varit ute och krigat allt för mycket. Men jag ska låta din son bygga ett tempel åt mig. Men jag, säger Gud, ska bygga ett hus åt dig. Säger han till David. Jag ska bygga ett hus åt dig som ska bestå för evig tid. Sen vidare i historien så kommer det kung efter kung efter kung i Israel som bara blir sämre och sämre och sämre. Läser man kungaböckerna i Gamla testamentet så är det liksom en tragedihistoria av Guds nåde. Det liksom blir bara sämre och sämre och sämre. Så kommer någon som gör en litet uppryck och nästa kommer då ännu sämre och så blir det sämre och sämre och sämre och sämre. Och så småningom så kommer Gud till den punkten när han säger att nu har Israel, mitt folk, gått så långt bort ifrån vad jag hade tänkt att de skulle vara. De skulle ju vara världens ljus. De skulle ju vara den staden på berget dit människor skulle kunna komma för att få ett exempel på hur människor kan ha gemenskap med Gud. Och de är så långt borta från det så att jag behöver gripa in och göra någonting. Han låter babylonierna komma. Och förstöra hela Jerusalem, föra bort folket i fångenskap. Gud tar bort sitt beskydd, tar bort sin hand ifrån folket. De förs ut i fångenskap, i exil, borta från templet, borta från närvaro. Templet rivs ner. Det blir ingenting kvar av det. Så platsen där Guds härlighet bodde, den är borta. Så småningom efter 70 år så börjar folket återvända. Gud uppväcker kung Koresh och Persien. Hans hjärta vänds till att söka Gud och han ger folket friheten att gå tillbaka till Jerusalem och bygga upp det. Bygga upp templet igen, bygga upp Jerusalem igen. Men ingenstans i berättelsen beskrivs det att Gud någonsin kommer tillbaka till templet. Så det templet som Jesus besöker i evangelierna, det är tomt. Det finns ingen där. Gud är inte där. Guds härlighet har aldrig fyllt det templet. Guds närvaro har aldrig fyllt det templet. Och det var Jesus samtida judar, de som levde i hans tid, obekvämt medvetna om. Man talade inte om det, men man visste det i sitt hjärta. Det här är inte samma tempel som Salomo byggde. Och framförallt, så är inte Gud där på samma sätt. Vi går till templet, vi söker Gud, vi gör det vi ska göra. Men Gud har fortfarande inte förlåtit sitt folk fullt ut. Han har inte kommit tillbaka till Jerusalem. Profeten hade talat om att det skulle komma en dag när Gud skulle komma tillbaka till Jerusalem för att upprätta allting. Och fariseerna, de var uppriktigt ute efter att det skulle ske. Men deras tanke var att men Gud har inte kommit tillbaka för att vi har inte varit tillräckligt duktiga på att hålla Torah. Därför så var de så noga med lagen. Därför så var de ute efter att hjälpa folk, hjälpa inom stora citationstecken med sin egen agenda liksom. Att hålla lagen, se till att alla gör rätt. Det fanns en tanke om att om bara alla israeliter som då levde skulle lyckas hålla sabbaten en enda sabbat, alla samtidigt på samma sabbat, så skulle Gud komma tillbaks. Men det var ju alltid någon som inte, det var ju alltid någon som bröt sabbaten liksom. Och därför kom inte Gud. Och det var fariseernas stora misstag. De hade missat poängen med vad är det Gud vill göra, vad är det Gud vill se. De trodde att vi måste liksom vara perfekta för att Gud ska kunna komma. Och det är därför som Gud, som Jesus talar till Nikodemus som han gör. Han säger, det första han säger, sannerligen jag säger dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det är väl ganska random. Var kommer det där med Guds rike ifrån? Varför, alltså, Nikodemus har inte ens frågat om riket. Varför säger han det här nu då? Men Jesus behöver inte förklara för Nikodemus vad Guds rike är. Men du och jag kan behöva en förklaring för vad Jesus menade och vad Nikodemus förstod när Jesus sa Guds rike. För vi har kyrkoglasögon på oss, vi förstår inte riktigt. Vi kan tänka både det ena och det andra beroende på vilken undervisning vi har tagit med oss i tiden. Men alla i Jesus samtid visste precis vad Guds rike innebar. Det innebar ju det här löftet om att historien skulle nå sin höjdpunkt. Att Gud en dag skulle gripa in och återupprätta eller återlösa Israel. Att det där fångenskapen i Babylon och exilen som den förde med sig äntligen skulle få ett slut. För att på Jesu tid så gick man liksom med en känsla av att men det här är ju inte klart ännu. Vi är ju fortfarande kvar i Babylon fast vi är i Jerusalem. Gud har ju inte kommit tillbaks. Det är nya herrar över oss. Rom förtrycker oss. Vi kan inte vara Guds ljus i världen. Hedningarna kommer inte att falla ner inför oss och fråga oss hur man ska tillbe Gud. Det har ju inte hänt. Vi har ju inte kommit tillbaka ifrån. Vi är fortfarande i exil. Så fast man levde i löfteslandet. Fast man levde i Jerusalem och det fanns ett tempel och man kunde tillbe där, så fanns det ändå en känsla av och en förståelse av att det här är något som fattas. Vi är fortfarande i samma exil i Babylon som vi har varit hela tiden. Vi har bara bytt geografisk position. Men Gud har fortfarande inte kommit tillbaka och därför så väntade man på Guds rike. När du läser i evangelierna till exempel om Hanna och Simeon eller om Johannes döparens föräldrar Zacharias och Elisabet, så står det att de väntade på Guds rike. Så det är precis det de väntade på. De väntade på att Gud skulle gripa in och återupprätta allting. Att Gud skulle komma och förlösa sitt folk. Och i det här med att Guds rike skulle komma, så fanns också liksom bilden av att på något sätt så skulle Israel, så hedna folken runt omkring, skulle komma och falla ner inför Gud i Jerusalem. Israel skulle på något sätt liksom bli centrumet av, eller bilden av hur det vad det innebär att följa Gud. Så folk skulle komma till judarna i Jerusalem och säga: ni har Gud. Vi vill ha Gud. Visa oss hur vi gör. Och istället händer tvärtom. Romarna kommer och förtrycker Israel. Och säger: Caesar är herre. Ni får hålla på med eran tempelkult om ni vill, men ni måste lägga till att Caesar är herre. Ni får inte göra precis som ni vill. Och det blir liksom kaos i huvudet på en rättroende jude när det är så. Ja, men vi är ju Guds folk. Vi ska ju vara hans konungar och präster som vi sjunger den här sången. Och så kommer romarna och bestämmer. Med sina hedna gudar. Det går, de härskar ju över Guds folk. Det här är ju fel. Så på något vis så fanns det liksom tanken på att men det ska komma någon som ska kasta av sig det här oket och vända balansen åt andra hållet. Istället för att vara förtryckta så skulle man bli liksom centrumpunkten på något sätt. Att gå tillbaka till så som det var under kung Salomos tid. När människor kom långt fjärran ifrån för att beskåda det som hände i Jerusalem. I det här med Guds rike fanns också löftet om en ny kung lik David. Det skulle komma någon som skulle återupprätta riket. Profeterna hade lovat att det ska komma en som ska vara Davids ättling, hans efterkommande, vars rike aldrig någonsin ska ta slut. Man väntade på att någon skulle komma och bli en ny kung lik David. Och de som var ärliga gudsrikesmänniskor, de var inte makthungriga. Det var inte så att man liksom väntade sig en krigarkung som skulle ta makten för maktens egen skull. Det fanns strömningar i tiden som ville att man skulle liksom ta makten med våld, med vapen. Vi läser ibland om seloterna i Bibeln. De var liksom en revolutionsrörelse. För de tänkte att men enda sättet som det här kan ske är att Gud är med oss på samma sätt som han var med David när han slogs mot Goliat och filisterna. Vi kommer att resa oss upp och ta till makten. Och Gud kommer att liksom ge en militär seger genom en liten styrka som slår en stor. Men de som var ärliga gudsrikes människor, de tänkte inte att det skulle liksom bli till ett världsherravälde. Att man skulle upprätta ett nytt imperium, att man skulle underkuva folk runt omkring. Utan man tänkte sig att det är friheten vi slåss för, att vara Guds folk. Det fanns liksom ett ärligt uppsåt även i det, om än missriktat. Och det är till det som Jesus säger till Nikodemus, att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Så allt det här jag har berättat för dig nu om vad Guds rike innebär, det är vad som kommer upp i Nikodemus huvud när Jesus säger, den som inte blir född på nytt kan inte se det komma. Den här upprättelsen, det här maktövertagandet, det här omvända balansen när Gud blir herre, kan man inte se om man inte föds en gång till. Och här finns det en liten intressant detalj. Att när Jesus säger bli född på nytt, så säger han egentligen ordagrant den som inte blir född från ovan. I grundtextens språk så använder han ordet som betyder komma från ovan. Han säger egentligen inte på nytt. Utan han säger ett ord som betyder att man blir född från ovan. Och det här ordvalet har en medveten dubbel betydelse. Bokstavligen betyder det ovanifrån. Men som analogi betyder det från början eller på nytt. Och det är så som Nikodemus förstår det. Han förstår det som att man födas på nytt. En gång till alltså. Hur ska jag göra det? Jag kan väl inte krypa in och så komma ut igen. Det här är ju absurt. Vad menar du, Jesus? Men Jesus vet att Nikodemus ärligt söker Guds rike. Och därför så säger han till honom vad det är som krävs för att man ska kunna se det. Vad är då det här att bli född på nytt? Ja, Jesus förklarar det själv i vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Det som är fött av anden är ande. Det innebär att bli född på nytt, det är att få andligt liv. Och Jesus pratar här om principen att lika föder lika. Om du har en hund och får hundvalpar så blir det liksom alltid hundvalpar. Det blir inte skorpioner. Det är liksom självklart. Ja, men om vi har en kropp som är av köttet och vi föds på ett naturligt sätt så blir vi en ny kropp som är av köttet. Men om den kroppen som gav upphov till det där livet inte har andligt liv i sig, då har inte heller den nya kroppen som föds andligt liv i sig. Och det, säger Jesus, är ett hinder för att se Guds rike. Om man bara ser med sina fysiska ögon, själva tittarorganet, så kan man inte se Guds rike komma. Och det här är nytt för Nikodemus. Han hade tänkt sig att man skulle kunna liksom se det med sina tittorgan. Och att det skulle vara uppenbart. Precis som man kunde se Röda havet dela sig. Man kunde se eldstoden och molnstoden i öknen. Man kunde se Guds handlande med Israels folk. Det var vad hans mentala bild var. Men Jesus säger, nej, det är inte så. För att du ska kunna se Guds rike komma så måste du få andliga ögon att se med. För Guds rike kommer inte på det sättet som ni har trott och tänkt. Det kommer genom att Gud förnyar den inre människan och att Guds ande tar sin boning i oss. Och det har egentligen mindre att göra med andliga gåvor och karismatiska uttryck än vad det har att göra med en ny kvalitet av liv. Är du med vad jag menar? Alltså vi... I den här traditionen som vi befinner oss i så tänker vi att om man är pånytt född, då har man fått den heliga ande och då kommer andens gåvor med. Då kan det bli sånt som tungotal och kraftgärningar och att man, liksom, man erfar Guds närvaro. Ja, det är sant. Det stämmer. Det är helt rätt. Men det är inte det Jesus syftar på. För att det är inte det som gör att du kan se Guds rike. Det är inte det faktum att du har fått ett bönespråk som gör att du har fått ögon som kan urskilja Guds rike och se det. Utan det är att Guds ande har flyttat in på insidan av dig och gett dig en ny kvalitet av liv som kan ta del av det Gud gör. Som kan se att Gud verkar och som kan urskilja det. Det är det andliga livet i dig som utgör basen för att kunna se Guds rike. Därför att det andliga livet är fördolt. Vers 8, vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så när Jesus vill illustrera det här andliga livet så säger han det att det andliga livet är fördolt. Du kan bara se det genom dess effekt. Du kan inte se det med dina tittorgan. Du kan inte titta på någon och se, här är andligt liv. Men du kan titta på någon och se, här är spåren av andligt liv. Precis som idag, om det blåser ut, om du går ut, så kan du inte med dina ögon titta och se, här far det lite vind förbi. Jag ser lite luftmolekyler som dallrar omkring här, liksom. Atmosfären rör på sig. Nej, det kan du inte. Men du kan se effekterna av att det blåser. Du hör att det brusar. Du ser att träden svajar. Du känner trycket av vinden mot din hud. Och du förstår av det att det blåser. På samma sätt, säger Jesus, är det med den som är född av anden. Hur det går till, varifrån anden kommer och vart den far, det kan du inte avgöra. Men du kan se att något har hänt. Du kan märka att det blir effekt av att anden kommer. Vi kan inte få det att blåsa. Men vi kan hissa segel. Du kan inte göra att en människa blir född på nytt. Men du kan hjälpa en människa att hitta sina segel och hissa dem så att anden kan fylla dem. Därför är det inte upp till dig och mig att göra någonting specifikt. Men det är upp till dig och mig att leva på ett sånt sätt så att det finns en förutsättning för anden att börja blåsa i en människas liv. Så det första Jesus talar om är Guds rike, det andra han talar om att bli född på nytt. Det tredje som Jesus kommer in på, det är att han talar om människosonen. Och det är också ett sånt där kyrkoord som vi liksom direkt vet, ja, men det vet vi vem det är Jesus. Alltid rätt svar i söndagsskolan. Liksom. Ja, men det är det ju. Nej, det är inte alls. Det fanns ingen på Jesu tid, om du gick runt i Jerusalem omkring år 30 och pratade med någon om människosonen, så var det ingen, säg ingen, som tänkte på Gud. Människosonen var en titel, det kommer från Davids sjunde kapitel. Där David har en syn, han ser en som är likt en människoson som kommer inför vem? Inför Gud, den äldste av dagar. Människosonen förs fram i Daniels vision inför Guds tron och han får rike och välde. Människosonen i Jesus samtid hade inga gudomliga förtecken. Det var ingen alls som tänkte på Gud. Vi gör det för att vi har lärt oss sen söndagsskolan att Jesus är Guds son. Och det är han, det är sant, det är rätt. Och han är den andra personen i treenigheten. Fadern, sonen och den heliga andra. Så när vi hör människosonen så tänker vi på Guds son. Den gudomliga andra personen i treenigheten. Guds enfödde son. Och vi tänker på Jesus. Men det gjorde inte Nikodemus. Och det är inte därför Jesus säger det till honom heller. Utan det Jesus gör är att han ger ny mening åt Nikodemus till en etikett eller en platshållare. Är du med på vad en etikett är för någonting? Liksom en titel. Den här människosonen var ett koncept som alla förstod. Man pratade om honom i synagogorna. Man förstod vem han var. Och han var tätt knuten till skeendet kring Messias. Det fanns inget likhetstecken mellan människosonen och Messias. Men man, på något sätt så var han liksom med i den här processen av att Gud skulle upprätta. För det var just människosonen som skulle få riket. Så han är tätt knuten till Davids kungalinje och återupprättandet av Israels folk, att Guds rike skulle komma in. Och här började nog snurra för Nikodemus, tror jag. För han hade precis koll på vem var den här människosonen var för en figur. Han väntade på ett nytt uttåg, ett förnyat förbund och slutet på landsflykten. Han väntade sig någon som var som Mose. Som skulle föra liksom Israels folk ut ur den fångenskapen de var kvar i. En ledargestalt som skulle ges riket. Det var vad Nikodemus hörde när Jesus sa människosonen. Då säger Jesus så här, att ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner ifrån himlen. Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Vad är det Jesus säger här egentligen? Jo, han säger till Nikodemus att människosonen är inte den du tror att han är. Utan han är Yahweh, Israels Gud, kommen som människa. Jesus börjar fylla den här platshållaren, människosonen, ett ganska neutralt begrepp, med innehåll. Han börjar undervisa om vad är det människosonen egentligen står för? Vad är det han ska göra? Vad var det egentligen Daniel såg? När Jesus talar om kopparormen så nämner han en historia från fjärde Mosebok. Kapitel 21, vers 9 om någon vill slå upp det. Där ormar kommer in i lägret hos Israels barn i öknen. Och ormarna biter människor och de blir sjuka och de dör av ormbett. Och Mose frågar Gud, vad ska jag göra? Och Gud säger, gör en orm och häng upp den på en stolpe. Gör en orm av koppar. Det är lite random. Man kunde tänka att han liksom skulle säga, gå bort till den här busken och gör medicin av bären eller något och ge folk. Nej. Gör en orm av koppar, häng upp den på en bit trä. Och alla som blir bitna av en orm ska titta på den där ormen som hänger där. Det är jättekonstigt. Alltså, hallå? Hur kan du bli frisk från ett ormbett genom att titta på en orm som är upphängd på trä? Väldigt, väldigt konstigt. Och det ges ingen förklaring heller. Liksom. Mose fick ingen förklaring. Det funkar så här. Han bara, gör det. Okej, så Mose, och så gör han det. Han sätter upp koppar och ormen. Och det funkar. Var den som blir biten av en orm, titta upp på den där. Gud är med. Han har sagt att vi ska göra så här. Och då funkar det. Och de blev helade och friska. Och nu säger Jesus att på samma sätt som Mose hängde upp den där ormen i öknen, ska människosonen upphöjas. Och det där upphöjas har också en dubbel betydelse. Det betyder både att hänga upp, men också att bli, på engelska, exalted. Alltså att bli upphöjd, få en upphöjd position. Och Jesus menar båda två sakerna när han säger det till Nikodemus. Han säger, jag kommer att bli upphängd på trä. Talar om korset. Men jag kommer också att bli upphöjd. Talar om himmelsfärden och Guds, Jesu position på maktens högra sida. Det är därför Jesus senare talar till rådet när han, det sista han gör när han blir ställd inför rätta, så bekänner han och säger, jag är och ni ska se människosonen komma på himlens skyar och sitta på maktens högra sida. Det är samma tema. Jag kommer att bli upphöjd, och när jag blir upphöjd ska jag dra alla människor till mig. Så Jesus kopplar här människosonen till Gud. Men Nikodemus reagerar inte. Poängen flyger liksom över huvudet på honom. Man kan ju tänka sig att han skulle liksom, va? Vad är det du säger? Skulle Gud ha en mänsklig son? Det är ju helt otänkbart för en rättroende jude att tänka sig att Gud skulle ha en människa till son. Det är liksom jättekonstigt. Men det gör han inte. Varför gör han inte det då? Jo, därför att Nikodemus visste redan vem Guds son var. Vem tror ni Guds son var? För Nikodemus? David är ett bra svar. Israel är också ett annat bra svar. Israel konsekvent kallas för Guds son i Gamla testamentet. Så när Nikodemus hörde det här med sonskap, i hans hjärna så kopplar han direkt det till, ja men det, han pratar ju om Israel här nu. Men Jesus går vidare, han går mycket längre än det här. Han gör personligt anspråk på att vara Guds son. Han säger, jag är Guds son. Han ställer sig därmed som symbol för hela Israel, för hela Guds folk i gamla förbundet, och säger, nej men jag är nu fullkomnandet, höjdpunkten av historien. Allt det som Israel misslyckades med, det kommer jag att lyckas med. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Där kan Nikodemus mycket väl ha hört. Så älskade Gud världen att han gav den Israel, för att de som tror genom Israel inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är inte konstigt alls för Nikodemus. Det var precis vad han längtade efter. Men så går vi Jesus vidare. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och här börjar det bränna till. För nu tar Jesus, han gör personligen anspråk på att vara människosonen, den här som är sänd. Och som är Gud. Och som gör det bara Gud kan göra. Och vad är liksom själva slutpoängen med det här då? Jo, han säger att den som tror på människosonen blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Jesus är en dom. Men det var inte hans uppdrag att komma för att döma. Är du med på den skillnaden? Han utgör i sig själv en dom. Men hans uppdrag är inte komma och vara dömande. Hans uppdrag är att komma och återlösa. Att ge människor en möjlighet till att komma i rätt ställning med Gud. Att ge oss en möjlighet att lära känna vem Gud är. Men i sig själv så utgör Jesus en dom. Genom att när man väljer bort honom så väljer man ju bort möjligheten att lära känna Gud. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Så Jesus kommer liksom inte till världen för att sätta sig på en domarstol och säga bra, dålig, bra, dålig, bra, dålig, bra, dålig och sortera folk. Det var inte hans uppdrag. Utan Jesu uppdrag var att komma och bereda en väg så att människor skulle kunna välja att gå den. Så att människor skulle få ljus att se, så att Guds rike skulle kunna bryta in i världen. Och domen, säger Jesus, är detta att när det här sker, när ljuset kommer in i världen, så älskade människorna mörkret mer än ljuset. Den som tror blir inte dömd. Det är inget slippa ut ur fängelset kort. Det är liksom inte, jag har tro så jag... Åh, vad bra, nu blev jag räddad. Utan det är den som tror blir placerad i en sån position att man är i förlåtelse, man är i nåde, man lever i gemenskapen med en kärleksfull Gud som upprättar det som är trasigt, som helar det som är sjukt i oss. Som ger av sin barmhärtighet, som ger av sin nåd. Men positionellt så förvandlas vi till att vara i den gemenskapen med Guds folk. Och där existerar liksom ingen dom. Det finns ingen dom där. För de som ställs i den positionen genom att vara i ljuset så existerar helt enkelt inte domen där. Så det är inte så där. Det är liksom inte som vi tänker oss att Gud har en lista på saker vi har gjort fel. Och så säger vi, jag tror på Jesus. Och så säger han, ja men okej då. Bara för att du sa så, så river jag sönder den här listan på saker du har gjort fel. Så vill vi gärna tänka. Men det är inte så Jesus uttrycker sig. Utan han uttrycker sig som att, ja men när ni positionellt hamnar i ljuset, där existerar ingen dom. Om du vandrar i ljuset så finns liksom inte domen där. Då spelar det ingen roll vad ditt förflutna var. Vad som var trasigt i dig. Vad som hände med dig genom livet. Du är kvar i det här ljuset där domen inte finns. Du är i rätt relation med Gud på grund av det Jesus gjort. För du har satt din tro till honom. Och i den relationen finns ingen dom. Domen är istället det här. Att när ljuset kom, så ville människor inte veta av det. Jag vill inte ha något med ljuset att göra, säger de. Jag vill springa långt bort ifrån ljuset. Jag vill inte ta emot det som erbjuds. Men då blir domen bara en naturlig konsekvens av att välja bort ljuset. Vad händer om du går in i ett rum utan fönster? En garderob eller någonting sånt. Och så släcker du lampan. Vad händer då? Det blir totalt svart. Och det är precis vad Jesus menar här. Om man väljer bort ljuset så blir livet totalt mörker. Så. Det är inget konstigt med det. Sen finns det scener av dom och sådär. Det är en annan sak. Men i grunden så är det så att liksom, nej men domen som Jesus talar om här, den är en naturlig konsekvens av att välja att gå bort ifrån allt som är ljust. Släcka lampan i ett mörkt rum och bli svart. Välja bort Gud, ja det blir mörker och ondska. Därför säger Jesus, jag kom inte för att döma världen. Det är inte mitt uppdrag. Jag kom för att skapa ljus. Så att människor kan leva och vandra i det ljuset. Sen kommer folk inte att vilja göra det. Och då kommer de att gå bort ifrån det som är liv och ljus. Och där, mina vänner, för att avsluta det här, kommer vårat uppdrag in. Vi ska vittna om det ljuset. Så om du någonsin frågar, liksom, vad ska jag göra för att göra Guds vilja? Hur ska jag utbreda Guds rike? Vad är min roll i allt det här? Din roll är att vittna om ljuset. För det Jesus åstadkom på korset, det är att han öppnade en ny väg till ett nytt sätt att vara människa. Ett nytt sätt att vara mänsklighet. Ett sätt att vara människa som är fullt av andens liv. Som är fullt av det som är Gud. Och det är vad vi är kallade till att vittna om. Det är vad vi är kallade till att vandra i. Ett nytt sätt att vara människa som inte är på världens villkor utan som är på Guds villkor. Det nya livet består egentligen av tre grundläggande områden. Det är upprättade relationer. När Jesus talar om att ge ett nytt bud så säger han att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det handlar om upprättade relationer människor emellan. Det är det första. Det andra är ett nytt upprättat förvaltarskap. Att vi lever inte för oss själva. Det är inte jag, mig, mitt och mina och att rafsa åt sig så mycket som möjligt. Utan det handlar om att gå tillbaka till det vi kallade till att vara från allra första början i skapelsen. Ett förvaltarskap, att ta hand om och förvalta Guds resurser för att välsigna. Och med det så blir vi själva välsignade, men vi lever i rätt förhållande till saker. Det handlar inte om att skaffa sig makt, handlar inte om att skaffa sig pengar, handlar inte om att skaffa sig inflytande för sakens skull. Utan i den mån du har någon makt, i den mån du har några pengar och i den mån du har något typ av inflytande så använder du det för att förvalta det för Guds rikes skull. Och det tredje området handlar om rätt tillbedjan. Att komma in i att leva livet inriktat mot den som har skapat livet. Relationer, förvaltarskap och tillbedjan. Det är Guds rike. Och det är vad vi är kallade till. Nu ska vi gå in i och fira nattvard tillsammans. Och nattvarden det är liksom symbolen för det nya förbundet. I nattvarden så får vi ta emot de här nya, den trefaldiga nya livet. Det finns att ta emot där hos Jesus. Så ta med dig det in i nattvardsfirandet. Ta med in i att möta Gud i brödet och i vinet. Amen.